Du är på en middag och ni börjar diskutera maträtten laxonara. Carbonara där man har bytt ut det rökta sidfläsket mot lax. Alla i gänget är egentligen ganska överens om att det är en okej maträtt. Inte lika god som carbonara, men den är okej. Men under kvällens lopp och under diskussionen så blir ni allt mer förtjusta i laxonara. Mer förtjusta än någon av er enskilt var från början. Vad var det som just hände? Varmt välkomna till Dumma människor, en podcast om det mänskliga psyket och mänskligt beteende med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om grupppolarisering. Hur kan vi gå från att vara medelinställda till något till att ha nästan extrem åsikt? Och varför gör det oss till dumma människor?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det. Och
det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Grupppolarisering. Man tänker ju så här att samtal måste ju vara bra. En samtal måste ju vara en bra grund för bättre beslut.
Det goda samtalet när mångas tankar och åsikter stöts och blöts och man väger för och emot, och borde ju landa i rimligast möjliga svar. Kanske inte liksom det mest förvånande, men liksom ett väldigt sansat beslut.
Exakt. Man tänker att det borde bli lite grann som den här regression of the mean, alltså att man rör sig mot mitten på något sätt. Och det rimliga.
Ja.
Minns du till exempel det här när vi gjorde vårt avsnitt om situationsbrus, tror jag det var, och Kahnemans forskning om just det. Minns du?
Jag minns precis. Det var när man till exempel skulle gissa hur tung en ko var. Och så frågade man en hel by. Och i den här byn så fanns det några stollar som tänkte att en ko väger 100 000 ton. Och några som tänkte att den kanske väger 1 kilo. Och så fanns det några som tyckte mitt emellan och sådär. Men om man tog alla i byns gissningar, slog ihop dem, slog ut på antalet bybor, så landade man i ett svar som nästan alltid var väldigt, väldigt korrekt. Och nästan mer korrekt än en expertgissning. Och det var en sån här sak som man bara, gud vad mysigt. Tillsammans är vi verkligen starka och kloka.
Det är väl häftigt, ja. Det där. Det känns som att det är några liksom kosmiska krafter. Alltså det blir någon häftig liksom matematisk grej av det.
Ja.
Att ju fler som är med och gissar, desto närmare kommer man.
Mm.
Men så funkar det inte alltid.
Nej.
Utan det är det som är grejen med det här då. Att medan man har den där intuitiva idén om att det alltid är bra med samtal, och det genom historien har funnits massa sådana politiska tänkare som har sagt det, typ Aristoteles och sådär, att nu behöver vi liksom ses och snacka oss fram till något bra. Mm. Så under vissa omständigheter så är det faktiskt typ precis tvärtom. Att det blir mycket bättre om man får sitta i fred.
Jo, det här är oroande. Vi har ganska många väsentliga samhällsfunktioner och liksom vardagssituationer som är väldigt präglade av idén om att om vi bara pratar ihop oss så kommer vi landa i det.
Liksom. Precis, man tänker på de här diskussionsklubbarna på internet, Facebook och Twitter och vad de heter till exempel.
Eller det lilla grupparbetet på jobbet eller liksom problem, alltså sådär. Ja. Fatta beslut, sätt er ni fem och diskutera det här.
Mm. Och ibland kan det ju verkligen vara kanon.
Mm.
Men vi ska gå in mer i detalj på när det är det och när det inte är det.
Ja, det här tycker jag låter som typiskt sån riktigt jädra baskunskapsnivå. Alltså det vill säga så här, det här måste folk veta.
Faktiskt.
Ja.
Ja. Public service. Programmet Dumma människor.
Finaste vi.
Mm. Jo, om vi då ska definiera det här på ett ungefär, så är det att när likasinnade träffas, delar med sig, diskuterar sina åsikter, så tenderar de att bli både mer homogena, alltså mer lika varandra.
Mer tycka samma.
Och mer extrema i sina åsikter än de är enskilt.
Okej. Okay. Vi har en familj som alla är lite pro-NATO. Frågar man Ann-Kristin och Johan etc. var och en för sig, lite pro-NATO. De sitter och diskuterar tillsammans. Ingen kommer alltså med några liksom sällsynt briljanta argument eller så, för alla är halvinsatta och halvengagerade. Men när familjen går ut ur den situationen så är de bara NATO.
Precis. Precis så.
Ann-Kristin tog täten i det här tåget som jag illustrerade nu.
Ja. Och även då om man tänker sig att det här är baskunskap. För det känner ju både du och jag.
Ja.
Det här måste ju alla få veta. Uh-huh. Så dröjde det ända till 1961 innan det kom en sån riktig studie på det här fenomenet.
Märkligt sent.
Uh-huh. Stoner. Hette jag, forskaren.
Rockigt namn.
Och jag ska säga att det här är ett av de mest solida fynd som finns inom socialpsykologi. Superreplikerat. Så här är det liksom. I den allra första studien då så var det studenter, manliga sådana, kanske spelade roll för utfallet faktiskt, i industrial management. Och de ställdes inför en rad problem eller frågor som hade med riskbenägenhet, risktagarvilja att göra. Mm. Till exempel om de var coacher för ett fotbollslag, hur man skulle lägga upp strategin i slutet av sista perioden.
Just det, då kunde man tydligt se att aha, den här typen tar riskstrategin och någon annan inte lika riskig.
Exakt.
I fotbolls.
Mm. Och så var det andra frågor om till exempel om man vill investera i en högriskaktie eller play it safe.
Mm.
Eller välja en utbildning där det var som var väldigt svår och som gav chansen till väldigt fina belöningar om man tog sig igenom den, men det var ganska stor risk att man inte skulle nå ända fram till examen. Och så vidare, och så vidare. En rad olika problem då. Och så var upplägget så här att de fick först skriva sin individuella, personliga åsikt i den här frågan.
Mm.
Och sen så sattes man i en grupp. Det bildades 13 sådana grupper totalt.
Mm.
Och så fick man diskutera de här frågorna.
Mm.
Så kom det någon slags gruppbeslut. Och sen så fick man efter den här gruppsessionen ge en ny, har du ändrat uppfattning? Tycker du samma? Man fick ge ett nytt svar. Har du någon tanke om vad som hände i just det här sammanhanget?
Utifrån det lilla jag lärde mig av mitt eget intro så betyder ju det här att gruppen, så här, Säg att gruppen innehöll lika många som, som var på risknivå 2, några på lika många som var på risknivå 3 och risknivå 4.
Mm.
Hade ju en rimlig gissning var att de kom ut därifrån och alla var 3. Mm. De hade liksom samsats i mitten. Men eftersom jag är vis av mitt eget intro från alldeles nyss så inser jag att nej, de i gruppen blev plötsligt riskbenägna 5. Det vill säga alla blev mer riskbenägna.
Mm. Så var det i 12 av 13 grupper. Mm. Så blev gruppbeslutet var mer risktagande. När man följde upp efteråt då så 40% hade då privat ändrat uppfattning.
Okej. Så inte bara när jag sitter och bara nöt och den middagen, utan jag liksom, efteråt har jag också. Jag är en trea, du är en trea, vi diskuterar och blir båda 2 4-or på individnivå.
Och
shit.
Precis. Så att det är liksom kraftfulla grejer.
When we are in a particular group, often the group will decide on something that is more extreme than the average position of the people in the group.
Kahneman har också gjort studier på det här temat i ett sammanhang som är där det här är en ganska stor grej.
Mm.
Det var i juryväsendet.
Just det, domstolen.
Yes, liksom hela det juridiska fältet.
Just det.
Och faktum är att den stora sån här översiktsartikel jag läste inför det här var skriven av Cass Sunstein som är professor på Harvard Law School.
Mm.
Mm. Så att där är de, har de bra koll på det här. Eftersom det har så mycket att göra med liksom rättsväsende och så. Den här Kahneman-studien då, där var det 899 personer. Det här var det, ska jag säga, såna här liksom fiktiva. Alltså det var inte ute i verkliga världen, utan man skapade ett experimentsituation med jurygrupper.
Mm-mm.
Först fick 899 personer göra självständiga bedömningar om hur mycket böter man ska utdöma till företag som har sålt defekta produkter.
Mm.
Alltså det skulle man göra en bedömning av, hur allvarligt är det här brottet?
Mm.
Det kan vara en... Ja, men någon som säljer kanske någon farlig produkt eller alltså någon
men det är någon som säljer
en spjällsäng som
eller lax till laxonäran som innehåller inte tryptik.
Nej, trikiner innehåller fisk det eller
kanske.
Jag vet att björn om man äter det var väl det som hände den André-expeditionen.
Okej, men då säger vi att det här handlar om ett företag som har sålt björnkött med trikiner i.
Ja. Perfekt exempel.
Mm.
Mm. Och skulle man bedöma hur allvarligt det var och ett straffvärde där mellan 1 och 7. Och utifrån de här svaren som man hade fått från de här 899 personerna så kunde man rent statistiskt, alltså du vet man kan skapa i en datakörning kan man skapa liksom en miljon hypotetiska jurygrupper om 6 personer, fattar du vad jag menar? Där alla har gjort en egen individuell bedömning.
Just det.
Och då kunde man se att det blev väldigt lite brus, och då kanske vi ska repetera det begreppet. Alltså brus, det är sånt som liksom avviker ifrån det riktiga eller sanna eller rätta. Eller, alltså sånt som såna här...
Jag är inte helt nöjd med den översättningen. Redan när vi spelade in avsnittet om brus så tyckte jag att det var lite... Jag skulle hellre säga liksom de här... Alltså stöket, de där i klassen som är liksom jättemycket åt ett håll eller jättemycket åt ett håll.
Mm.
Som liksom stör lite än den där medelvägen.
Just det. Och då kan man säga att de här statistiska datagenererade jurysarna så att säga hamnade väldigt samstämmigt. Okej, björnkött med trikiner, nästan alla är överens om att straffvärdet är si och så mycket och vi ska utdöma si och så mycket böter.
Mm.
Mm. Och sen så gjorde man så att man satte samman ett gäng riktiga juryer, 500 stycken tror jag då, med 6 personer i varje.
Mm.
Fick ta sig an samma case.
Men sitta i grupp.
Men sitta i grupp och diskutera.
Mm.
Och då kunde man ju dels se att det blev mycket mer brus, alltså mycket större som skillnader mellan olika.
Mm.
Så att så fort folk fick börja prata så införde man någon slags godtycke då, kan man säga.
Okej, vadå? Det här, vi 6 personer sitter i grupp och Jocke som tyckte att det skulle kosta $1,000 när han sitter i den här gruppen, då vill han plötsligt utmärka sig. Så att när någon annan säger 1,000, han bara, jag tycker fan 2,000, för han vill vara lite till liksom... Han triggas av gruppen på något vis att tycka...
Det är ju där den här grupppolariseringen kommer in då, för att då kunde man se den väldigt, väldigt tydligt i den här studien att om det var så att en medianmedlem, alltså någon typ av, alltså någon i mitten, inte tyckte att brottet var så allvarligt, då blev liksom domen ännu mycket mildare.
Mm.
Och om det var tvärtom så att medianmedlemmen tyckte att det var allvarligt, då blev juryns dom väldigt sträng. Och den här effekten var så stark att en tredjedel av de här juryerna dömde ut ett strängare straff än vad den strängaste enskilda medlemmen
Nej,
tyckte.
Nej, det där är ju spännande.
Ja. Så att om vi tar det här exemplet med liksom NATO-familjen.
Ja, Ove är mest pro-NATO. Han tycker att vi inom 10 år borde gå med. Sen diskuterar han med sin familj som alla de tycker någonstans om 20 år. Men plötsligt kommer de ut och alla tycker vi borde gå med i NATO inom 5 år.
Ja, eller kanske redan på fredag.
På fredag?
Mm. Så det händer något där då?
Ja, och då är jag nyfiken. Vad händer med Ove? Vad händer med Jocke? Vad uppstår när jag kliver in i en grupp och har en åsikt som lutar lite åt ett håll men plötsligt går därifrån och lutar jättemycket åt ett håll?
Ja, det ska vi alldeles snart prata om. Men jag sa att det har varit väldigt liksom robust fynd, att man har sett det i alla liksom möjliga kulturer och alla möjliga kontexter. Till exempel, det har handlat om frågor som liksom ekonomiskt bistånd, arkitektur, politiska ledare, rasfrågor, feminism, men också faktiskt såna här lite, alltså vissa faktafrågor, typ hur djupt under liksom havsnivå ligger Döda havet, och alltså typ den sortens frågor. Men också rena liksom värderingsfrågor eller hur attraktiva man tycker att folk är.
Amen.
Ja.
Ganska snygg. Så diskuterar vi tillräckligt länge, sen går därifrån alla tycker jättesnygg.
Precis, alla vi tycker att någon är ganska snygg.
Laila Bagge
är ganska snygg. Och sen så går vi ut därifrån och tycker att hon är
snyggast.
Mm. Mm. Precis så.
Has the jury reached a verdict?
Not just any verdict, Your Honor. A great verdict.
Hur förklarar man det här då? Ja, men två huvudsakliga orsaker.
Mm.
Och det ena är sociala jämförelser. Vi har pratat om det i många avsnitt, att vi är väldigt upptagna vid sociala jämförelser. Mm. Det där är så himla intressant. Alltså, har du blivit mer medveten om det, eller?
Sen vi började göra podden? Ja.
Ja.
Verkligen.
Jag med.
Verkligen. Och på ett sätt som inte alltid gör livet... vad ska jag säga? Att kliva in på Rish och tänka att åh, där är någon som jag nog inte skulle kunna få vara vän med, för jag är inte lika snygg som den. Förstår du? Mm. Ha den där typen av liksom, så här, läsning av omvärlden. Ibland är det skönt såklart, men ibland också konstigt.
Mm. Jag brukar ibland tänka på den här grejen som är så tydlig i sån här lyckoforskning, när det handlar om lycka och pengar, som vi också gjorde ett avsnitt om för länge sedan. Det här fenomenet då, att man blir gladare av mer pengar upp till en viss nivå. Bara en årslön på 900 000 eller något sånt där, justerat för dagens penningvärde. Och så. Men efter det så blir man liksom inte gladare av mer pengar.
Just
för att då har man hanterat den här akuta stressen som brist på pengar kan innebära. Och sen så sitter man där i sin lägenhet och tycker att okej, jag har det väl bra, men Lina har det ju ännu bättre.
Just det.
Då hamnar man
just
i det.
Just det, ja. Liksom. Vi har pratat om det när vi kom till lyx, vi har pratat om det med skönhet, vi har pratat om alltså hur otroligt mycket vi tittar på varandra.
Tittar på varandra, hela tiden. Och ibland funkis, ibland inte.
Mm.
Det är ju funktionellt i så mått att vi lär oss ibland av vad som är smart att göra.
Mm.
Eller vilken restaurang som är bra.
Just det.
Och sådär. Och det här gör vi då också mycket i såna här gruppkontexter.
Mm.
Och om man sitter i ett rum där folk verkar tycka ungefär samma sak, så vill man vill signalera att man är med, att man vill ta en position som kan vara liksom acceptabel i den här gruppen.
Just det.
Och tenderar då ofta att överskatta de andras positioner eller göra en felbedömning där.
Mm.
Och den tänkta mittenposition som man vill ta då blir...
Slå lite över mål.
Slå lite över mål. Och sen så justerar andra.
Ja, för då tänker jag, om det där var alltså mittenpositionen.
Exakt. Aha. Mm. Man kanske vill signalera att man inte är feg eller överdrivet försiktig. Eller att man inte överdrivet risktagande. Ja,
för det tänkte jag att det handlade om att, såhär, att någon i gruppen, såhär, gud vad alla tyckte $1,000 här. Jag som är så tuff, jag vill tycka mer. Så då säger jag väl $1,500 då. Och då börjar folk följa efter för att man vill följa efter en risktagande ledare.
Så kan det absolut vara att det är någon som liksom ankrar. Det kan också vara att den här personen uttrycker det på ett sätt som gör att man tänker att det här är någon slags mittenposition.
Just det. Avsikten kanske är att särskilja sig, men tolkningen av omgivningen är att här är en vanlig åsikt. Då tycker väl jag likadant som den. Jag korrigerar mig genast.
Ja. Så att det är den ena grejen då, att vi jämför oss med andra och försöker lägga oss på en bra nivå, ibland hamnar fel och så blir det en slags eskalering där.
Just det.
Och det andra är att man brukar prata om en argumentpol som krymper eller som blir skev.
Mm.
Som utbudet av argument är så litet. Alltså man har inte full tillgång till alla möjliga argument som kan finnas. Att om den här lätt NATO-positiva familjen sitter ner och har sitt NATO-snack, som man ju har på söndagar, så kommer de kanske inte sätta på några, eftersom alla är relativt positiva.
Någon är såhär, jag gillar ju att vi ska ingå i grejer. Och någon annan tycker att det vore skönt om man blev försvarad i krig. Alltså det är den där typen av argument man har. Mm.
Man får inte höra någonting annat helt enkelt. Alltså det blir en
sluten burk av åsikt eller liksom argumentation av argument.
Ja, och det finns en del olika forskningsfynd där på när saker som kan påverka det här förloppet. Till exempel, om det är liksom rena faktafrågor, då brukar man se att det ofta sker en rörelse mot det korrekta. Åtminstone om det finns någon i gruppen som sitter på hårda fakta. Antalet länder i Afrika.
Mm.
Ja, men det är 54. Om det är någon som sitter på fakta, kan den personen ofta uttrycka det med en sån övertygelse att man brukar ha ganska stor förmåga att få med sig andra.
För då sprider man faktan till de andra.
Yes, så att då blir det mindre sån här liksom drift mot extrem åsikter.
Just det.
Som ju alltså då frodas i en
okunskapsburkar.
I okunskapsburkar, precis. Mm. En annan sån här sak som man har sett då i forskningen, det är att nya argument brukar ge större rörelse. Förflytta folk mer.
Just det.
Och det är ju intressant. Alltså bara liksom fräschören i argumenten gör att man får med sig folk. Och jag tänker på det här fenomenet i sociala medier med hot takes.
Ja, det är när man har frän ny spaning på något aktuellt ämne och ja, men det är typ en spaning typ. Ja.
Exakt, så att det finns ju personer då som är väldigt aktiva i sociala medier, i kommentariatet sådär, där man känner ibland att det här har du verkt fram, alltså den enda meriten här i ditt argument är att det är nytt.
Ja, exakt.
Alla vettiga argument är redan uttömda, så att nu var du tvungen att hitta på något som bara var nytt. Det är inte bra på något sätt.
So why don't we do something sensible? Why don't we just discuss this and reason something out calmly?
I'm with you.
And we can come to some conclusion like intelligent people. Why don't we just discuss?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Vad tror du händer om man sätter samman två extremer? Nu bildar vi en grupp.
Två som tycker bra, en tycker bra, en tycker dåligt.
Precis, men vi har ju liksom familjen Gustafsson här som är pro-NATO. Och så tar vi familjen Andersson som är...
Nej, vad heter det? Con-NATO.
Ja, men mot.
Mot NATO.
Och så får de ha en liksom grillkväll ihop och prata om det här. Vad tror du händer då?
Jo, då blir pro-NATO NATO ännu mer pro. Och mot NATO blir ännu mer mot. Det här gissar jag.
Ja, det är faktiskt fel då.
Asså?
Om man ska ta det här liksom... Fast jag fattar vad du menar, och på ett sätt har du rätt. Men i det här scenariot där de sätter sig ner som en grupp, som en ny grupp...
Ja. Inte som fiender utan som...
Det kanske var ett dåligt exempel med två familjer. Utan det kanske vore bättre om det var liksom mer neutralt. Så att...
Men tänk på en arbetsplats. Hälften är vegetarianer, hälften är inte vegetarianer. Nu ska ni sätta er ner och snacka.
Yes, precis. Så att om man tar två extremer inom citationstecken och sätter dem tillsammans, så brukar det ske en rörelse mot mitten.
Ja, för det är det jag tänker att det fenomenet måste ju finnas. Annars skulle inte gamla grekerna tycka att det var bra att sätta sig ner och diskutera.
Nej, men
man går därifrån och säger men köttfri måndag kan vi åtminstone ha.
Ja. Och det här gäller mest i faktafrågor.
Mm.
Av typen hur många länder har vi i Afrika då, till exempel. Vad var befolkningen i USA på 1900-talet? Det är sådana grejer man har testat då, till exempel. Mm. Där sker det allra mest rörelse mot mitten.
Menar du, är mitten lika med det korrekta eller mitten i...
Ja, precis. Så att extremerna är ju långt från...
Någon tror jättemånga länder, någon tror jättefå länder i Afrika, men man landar i...
250 länder i Afrika, tror ena gänget, det andra gänget tror att det är 19 länder i Afrika. Mm. Och då kommer de till slut, alltså gruppkonsensus blir 127 länder kanske.
Mm.
Så att i faktafrågor så sker oftast då, eller lättare, en rörelse mot mitten. I smakfrågor, till exempel roligaste sporten eller väggfärger...
Mm. Eller laxonara. Mm.
Eller laxonara. Mm. Gott eller inte. Mm. Där sker medelmycket möte, så att säga, mellan de här två extremerna.
Mm.
Du sätter ett gäng som älskar blå väggfärg, ett som älskar röd väggfärg.
Mm.
Och de kommer närma sig varandra lite grann.
Mm.
Men mindre än i faktafrågor. Och i vilken typ av frågor tror du man närmar sig allra minst?
Grundläggande värderingsfrågor.
Yes, och framförallt sådana som är väldigt mycket i det offentliga samtalet.
Mm.
Så, värderingsfrågor, laddade frågor i offentlig debatt, för eller emot dödsstraff, bara i det här amerikanska exemplet, det skulle kunna vara NATO nu då, i en svensk kontext. Där sker minst närmande mellan två extrema uppfattningar som sätts i samma rum.
Mm. Och hur förklarar man det då?
Jo, man förklarar det med att i de här frågorna så är argumenten för och emot redan kända. Så man har redan presenterats för väldigt mycket kunskap från alla möjliga håll.
Just det.
Och då landat i en uppfattning. Så att där,
en uppfattning som man redan också gjort till sin egen. Ja. Det vill säga en aktuell fråga. Har jag redan hasplat ur med min åsikt om i olika sammanhang så det har blivit en del av min identitet? Och då blir det plötsligt så att de här två lagen, det är status mot status.
Ja.
Det blir liksom en tävlingsstatus mer än vad det handlar om att nå mesta möjliga kunskap eller sanning.
Ja.
Intressant. Det här, lyssnarna, är faktiskt bra att veta. När ni tänker er att ni i grupp ska komma fram till kloka slutsatser. Att är det lite aktuella ämnen som folk har liksom en stark åsikt om, då kommer det ni landar i förmodligen inte att bli samstämmigt. Ni kommer inte att röra er mot mitten. Handlar om fakta, så kommer det ske i större utsträckning.
Mm. Precis. Och smakfrågor här någonstans mitt emellan, men det är ju sällan de är så allvarliga.
Oh girls, let's face facts. The three of us just can't agree on anything.
Ett annat sånt tydligt forskningsfynd här då, det är att om känslan av grupptillhörighet eller solidaritet med en viss grupp är stark, eller om man är i ett sammanhang där grupptillhörigheten tar mycket plats på bekostnad av individen, då ökar förflyttningen mot det extrema.
Okej, så du är på ett politiskt ungdomsläger för ett politiskt parti. Alla tycker ungefär samma, men ju mer vi pratar om en fråga, desto starkare känner vi för frågan och desto mer är vi benägna att ta i.
Och i det sammanhanget skulle man kunna tänka sig att då, om folk får ta på sig en uniform, alla på det här politiska mötet har likadana uniformer.
Och vi tycker alla att fienden är dålig. Vi ska rent utav straffa den. Vi ska rent utav, och så tar man i och så tar man i.
Precis. Och man har sett då, jag ska berätta om en sån studie, att allt som det individualiserar.
Just.
Alltså det som gör att individen tonas ner och gruppen tonas upp förstärker de här effekterna, alltså grupppolariseringseffekten. I den här studien gjorde man så då att man hade dels folk som fick sitta själva i ett rum och grupparbeta. Alltså de satt...
De lanade, nej det heter inte lana, det heter Google Teams kanske.
Ja men typ. Men ensamma i ett rum, så att avindividualiserat, svårt ord, och anonymt.
Mm. Just det. Jag är en i gruppen, men ingen vet riktigt vem jag är.
Nej, precis så. Och sen hade man ett gäng som satt i något typ av kontorslandskap där man...
Folk såg mig, jag finns, de ser mina häftiga jeans, jag är någon här.
Exakt. Mm. Och det man simulerar där är på ett sätt sådana här tangentbordskrigare, eller hur?
Verkligen, verkligen.
Och sen så gjorde man också så då att de här personerna som var anonyma, eller som satt själva, att hos dem försökte man... inducera en känsla av grupptillhörighet.
Alla som är i det här forumet där du nu är inne och skriver, ni är alla lika gamla, ni är alla
tillhör samma årskurs och så. Så att det var så man konstruerade det här. Och sen fick man diskutera politiska frågor i grupp då. Det handlade om sånt som privatisering, statliga bidrag till teatrar, kärnkraft och så vidare. Och kunde se väldigt stark effekt på sån här grupppolarisering av att vara anonym och ha en sån stark, vara ett sånt grupp tillhörighetsmode.
Då... Så att gänget som bestod av enskilda, anonyma gruppmedlemmar började tycka mer extrema saker.
Exakt. Klipp till Twitter.
Japp. Klipp till vilket jävla forum som helst på internet alltså.
Just det. Och så tar man en sån tangentbordskrigare som sitter i mammas källare och grupppolariseras med sina radikalt främlingsfientliga meningsförändrare eller vad det kan vara.
Ja.
Alltså det här begreppet filterbubblor är väl lite ifrågasatt, men jag menar, det är en grej. Och det är bara att titta på sitt eget flöde som jag har kurerat väldigt noggrant. Till exempel under covid-debatten, jag orkade liksom inte.
Nej.
Så att då mutade jag massa människor och så blev det väldigt behagligt. Med massa folk som tyckte ungefär som jag.
Ja.
Och så har jag gjort även i vissa andra politiska frågor. Jättemysigt på Twitter nu.
Ja.
Men det är för att jag ser nästan bara folk som tycker ungefär som jag. Och ja, det är väl klart att det sker såna här processer där.
Mm.
Alltså att det sker en någon slags ny förflyttning av vad som är normalt att tycka och så.
Ja.
Och jag bara tänker på den här, om vi ska ta aktuellt exempel ur svensk politisk debatt, att vi försöker att inte vara jättepolitiska i podden, men vi behöver inte lägga någon värdering, eller jo, kanske lite då. Jag bara tänker på den här Ebba Busch senaste, hennes...
Ja, man borde skjuta skarpt.
Skjuta skarpt mot demonstranter, ja.
Mm.
Det är en åsikt som man inte hade sett för ett år sedan ens. Nej. Det här är det nya normala.
Ja.
Och jag tänker mig att det beror väl mycket på kanske att... Och nu är det flera andra partiledare som liksom direkt eller indirekt har supportat det.
Mm.
Uttalandet då, mer eller mindre i alla fall.
Mm-mm.
Och de är i samma ände av det politiska spektrat.
Mm.
Och jag tänker mig att om det är det man ser, eller det man hör, om det är sådana personer som man tycker ungefär så, som man umgås med...
Mm.
Ja, men då sker den här förflyttningen.
Ja, vi har ju återkommit till några gånger hur att man liksom inte orkar tycka något på internet längre. Förr i världen gjorde jag det, men det blir bara jobba i diskussioner plus någonting så här, nej men det blir bara filterbubblor och jag vill inte att det ska delas och liksom så här, eldas på, det tar tid och så. Men om de enda i forum som Twitter etc. som går ut och uttrycker åsikt, tycker att man ska skjuta skarpt, för att använda den liknelsen, eller liksom tillhör de lite mer extrema falangerna och tycker saker, då blir ju de den där ankringen, då blir ju de som förflyttar vart medel ligger, vad som går an, vad som är normen, vad man får tycka. Och om alla vi som tillhör ett liksom rimligare medelskikt tiger, för vi tycker att det här jävla snacket är, vi orkar inte, vi har bättre saker för oss, eller vi är för fina för att gå runt och twitterkriga, då blir det ju farligt.
Mm.
Vanliga, tråkiga, rimliga medelåsikter är jätteviktiga i ett klimat för att inte ytterligheterna ska ses som vanliga, rimliga mittenåsikter.
Just det, precis. Att man får vara någon slags motvikt till de här nya sociala referenspunkterna,
ja, men alltså,
som
dyker upp. Ja, exakt. Och inte motvikt som i att man tycker tvärt emot, utan i det rimliga mitten.
Mm.
Det kan vara si, det kan vara så. Både ja och nej.
Ja. Problemet är ju att i sociala medier så premieras ju det extrema egentligen.
Ja, ännu en anledning till att vi borde vara där och tycka medelsaker.
Just det, fast då kanske ingen som kommer att retweeta det.
Eller? Är inte det vi ska börja göra?
Ja, vi skulle kunna testa.
Retweeta ett nja.
Retweeta ett nja.
Ja.
Ja, men det är bra.
Look, you don't just troll a woman with cancer to get a reaction from her. It's all about the group of people that are going to come to her defense. They're going to be so self-righteous that another group of people will eventually find those people totally annoying. You're just setting them against each other. The internet does it all, and you just sit back with your glass of wine and laugh.
Jag tänkte jag ska berätta om en liten uppmuntrande studie som någon James Fishkin i England, tror att det var, ägnade sig åt, som visar vad vi faktiskt har kapacitet till. Om man sätter ihop en grupp som består av highly diverse individuals, alltså stor
spretigt
variation,
gäng.
Spretigt gäng, då kan det hända väldigt mycket. Det var någon studie här där andelen som gick från att tycka att långa fängelsestraff var rätt sätt att hindra brottslighet sjönk från 57-38% efter en sån diskussionssession.
Mm.
Plus liknande resultat i massa andra frågor.
Intressant.
Som han uppnådde de här experimenten. Ibland tänker man ju, alltså ibland när man pratar om det här ämnet så kan man tänka så här, gud vad vi är jobbiga, vi människor. Alltså vi känns så liksom rigida och fastlåsta i positioner och det enda som kan hända att de kan förstärkas. Men vi kan förändras på massa olika sätt bara vi exponeras för till exempel tillräckligt bra argument.
Ja, men gud vad intressant. Den studie du tog upp nu om det här diversa gänget som plötsligt kunde byta åsikt och lära sig saker av varandra. Varför? Hur förklarade man det?
Alltså jag tänker mig att det är just det här att du inte hänger med folk som tycker precis likadant som du. Scenariot är då att du liksom luftlandsätts i en grupp med 5 personer som har helt, eller hur många de nu var i de här grupperna, som har helt andra erfarenheter än du, andra åsikter.
Mm.
Och så får ni en topic att diskutera.
Mm.
Och då blir utfallet ett helt annat.
Än om jag är med
än om man sätter dig med dina 5 bästisar som du alltid pratar med.
Just det.
Mm. Och där ni förmodligen hamnar i en sån här polariseringsprocess då.
Mm.
När ni ska diskutera en fråga.
Det här är ju sånt, det finns ju massa forskning på det här när det kommer just till så här, mångfald, alltså diversity-initiativ i say, näringslivsbranschen. De brukar prata om så här, ledningsgrupper med olika bakgrund, så att då blir det liksom bättre utfall för att det finns fler vitt skilda erfarenheter och att man kanske också som den egna representanten för det kanske andra tänker, så här, nu är det jag som är tjejen i rummet eller jag som är, att det i sig kanske liksom... gör att personerna i rummet inte kan förutsätta en massa förkunskap och behöver liksom argumentera lite bättre för sina åsikter. För man kan inte bara säga så här, som tjejer som ni vet, utan så här, nej, vänta, då behöver jag förklara varför det ligger till på det här sättet och hur jag ser på det. Och att det i sin tur skapar liksom samförstånd och kunskap.
Ja.
Men då blir det alltså mindre grupppolarisering i den gruppen.
Definitivt.
Which is a good thing.
Verkligen. Och alltså när man ser riktigt, riktigt dåligt beslutsfattande inför öppen ridå, jag tänker till exempel på det här med det som sker i Ryssland nu, Putin och alltså det är bara liksom objektivt sett en jäkla massa kassabeslut som har fattats.
Ja.
Och det var så lätt att föreställa sig den här grupppolariseringen då som har föregått det här.
Mm.
Man sitter där med en massa ja-sägare som inte vågar säga annorlunda och de bara förstärker varandras idéer och det blir mer och mer extremt och till slut så hamnar man i massa knasiga beslut. Som att starta krig.
Exakt. Men en grej man tänker när man tänker att någonting blir mer extremt är att det alltid blir liksom modigare och mer risktagande. Men kan det vara extremt även åt andra hållet? Säg att man har liksom en mammagrupp på Facebook när det handlar om så här, hur stora bitar mat man kan ge ett barn eller när man ska vända bilbarnstolen. Och det är så här, jag tycker att försiktiga mammor nästan kan bli mer försiktiga. Är det också?
Precis samma process. Alltså, fast då blir det extremt åt det försiktiga hållet. Så att säga. Och det ser man också i forskningen.
Bygg inte för höga samtal, gubben, de kan rasa över dig. Släpp lövet, Alvin, kanterna är sylvassa, man kan skära sig.
Man måste passa dem hela tiden.
Alvin, blunda, göteskvätt är sann.
Det här var ett avsnitt som du tål att tänkas på. Ska du fatta beslut i grupp, se till att gruppen inte är ett förutsägbart gäng där alla tycker ungefär samma. För i sådana fall ska du vara lite uppmärksam på om ert gemensamma beslut tenderar att vara mer extremt än den mest extrema åsikten hos varje närvarande individ.
En liten övning man kan göra är ju att faktiskt fatta ett eget individuellt beslut innan.
Skriva
ner det. Och jämföra med utfallet sen.
Tack, kära lyssnare. Tack, Björn, för din research. Och vi tackar även Beppo som vi får spela in det här avsnittet hos. Och vi tackar vår producent Clara Wallin och Peter Malmqvist som klipper vår podd. Vi ses igen med onsdagsavsnitt nästa vecka och på fredagarna med Fredagsfråga. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.